Hej och hjärtligt välkomna till Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Det här är avsnitt 129 och jag säger hej Johan.
Hej Jens. Jaha. Ja, 130 nästa gång alltså.
Jajamensan.
Stor jubel. Ja,
mm. Ja, verkligen. Ja. Det är Mastersvecka.
Ja.
Det är roligt.
Det är kul.
Jag har spaning kring Masters där. Eller vi kommer att prata en del om det kanske.
Ja.
Och tänkte jag skulle snacka ner, som det heter, sådär. Riktiga, de stora, de säger man snackar ner och snackar upp och sådär. Eller man stänger en turnering, när Texas TPC, Antonio, TPC Antonio, Texas Open.
Ja, just det. Ja.
Jag satt och kollade på den. Inte ja. Slutet, för jag trodde att nej, men nu, det här är... Han, det var, vad heter han nu? Tapia. Nej, vad heter han? Bathia. Han verkar jätte... Förlåt?
Bathia.
Bathia, just det.
Akshay,
han verkar jättetrevlig och allting sånt där. Men, och vänsterspelare. Och han får ju spela Masters nu. Det är ju vänsterspelarnas paradis där och allt det där.
Mm.
Han verkar jättetrevlig. Men jag trodde inte att det skulle... Jag kände inte att det blev någon spänning. Men det kan man ge sig fan på. Alltså, det blir ju alltid det på slutet. Alltså det är helt sjukt. Han ledde med 5-6 slag. 4 i alla fall.
Jag tror han var 6 upp ett tag. Och sen ja. Ledde han 4 inför sista rundan var det då.
Ja, 4, men, ja precis.
Ja, men, och så spelar den här Danny McCarthy då. Han maskerar ju formen lite och spelar på 35 slag ut. Och det är ju ett eller par i och för sig. Och sen hamnade han i någon form av trans där. Man kan inte prata om han gjorde birdie. För det tar för lång tid. Utan han... När han inte gjorde birdie var på 11:e hålet. Liksom.
Ja, det var så. Ja,
ja precis. Ja, det är osannolikt att se mannen. Jag har ju sett, såg honom tidigare. Så man vet ju att den här killen är ju magisk med putten. Liksom. Mm. Men man vet, tänker ju sig allt. Att, jag vet att människor som är magiska med putten. Men man får inte i allt. Liksom.
Nej.
Jo.
Jo. Ja. Nej, det är sant.
Det var den dagen plötsligt. När han, Danny McCarthy liksom sänker allt. Men det är också det som är spännande är på något sätt att, och det här har hänt flera gånger förut, att när de gör den där riktiga drömrundan, när de kommer i fatt, så är de ofta, då är de slut liksom, när de har spelat 72:a hålet. För det var ju någon som sa, jag kommer inte ihåg, men det var som sa så här, ja vilken jävla tur att det inte blir särspel, för jag hade inte haft en chans. Och det här blev ju särspel. Mm. Bathia får ju i en riktigt ordentlig birdieputt på 18. Den är ju 3-4 meter. Därmed så hamnar de i särspel. Och i särspel så är det, känns det som om Danny McCarthy inte har något i bensintanken längre. För det misstaget han gör. Alltså han duffar en pitch. Alltså en wedge. Mm. Efter att ha gått på 28 slag andra 9. Så bara tappar allting. Ja. Det är skitspännande, och det är precis som du säger, det var som när man går ifrån i fotboll eller ishockey när man ligger under med 4-0 och så går man därifrån och så blir det skitspännande.
Både ja, nej, men det kan hända där också, men det händer nästan, men inte lika frekvent, alltså det är, i golf så är det någonting som, alltså när någon vinner med 10 slagen och sådär, det händer nästan aldrig. För det är någonting som bromsar en när man leder med mer än 3-4 slag. Så, ja, men det är någonting sådär. Man släpper inte lös på samma sätt och går inte vidare och säger men jag ska ju vinna med 12 slag. Och det är alltid så. Alltså det är naturlag, nästan.
Nästan, ja precis. Ja, ja men jag håller med. Mm.
Men så tycker jag, Schauman sa någonting som var så otroligt bra. Det var väldigt, jag tycker det var kul att kolla på det här för att det var, den var så fantastiskt bra golfbana. Och jag låter det vara osagt lite grann om det är bana, eller det är en kombination, men alltså den var uppsatt så schysst också. Så att den var så svår, de ytorna som skulle träffas sådär på green var liksom så pass små för att ha en birdieputt. Men det gick att spela, ja, uppenbarligen då, skjuta riktigt lågt. Men, men spelar du bara bra, ja, då var det liksom två slag under par eller någonting sådär. Och då spelar du bra.
Ja.
Sådär. Men det fanns liksom den där möjligheten att spela ännu bättre. Men det var inte löjligt svårt så att säga. Så att det fanns den... Det var någon som kunde gå på 65. Det fanns där någonstans. Och det tycker jag är helt otroligt kul. När det är sådär att liksom hela, det är en svår balansgång helt enkelt. Men när de lyckas med det, då är golf riktigt, riktigt kul.
Ja, Ja, men precis som du säger, den här bästa rundan innan Danny McCarthy kom fram, då var ju på en 66a. Det är, och det är ju verkligen, då har de inte krossat banan när dagens bästa spårare. Och jag kan konstatera att nu när jag sitter och kollar på de här, men jag badar som jag har undervärderat lite för att det inte är Masters och liksom lite innan och sådär, så har jag sett den här som heter Copperhead Course på Innisbruck, där fantastiskt jävla banan, och inte fotograferat tidigare, så jag förstår hur den funkar, men nu gjorde jag det den här gången spelade den. Och sen kommer de då till Houston, Shell Houston Open som den inte heter, det är någon annan sponsor, men, och där spelar vi också en fantastisk golfbana, alltså, som är också sådär, precis som du säger, finns möjligheter här, men det gick att göra bort sig också.
Grejen är så här också att när de står och säger så här, och kan slå ut i ruffen, om det då är en bana där ruffen har vuxit x procent tätare, x procent högre, så då finns inte slaget in mot green. Men när det finns den här möjligheten, det finns det alternativet, då blir golf liksom så här, vad kommer han göra härifrån? Istället för att man vet varje gång att ruffen är så låg, så att de kommer ändå slå rakt fram där. Han kommer att få stopp på, om det bara är ett normalt hyggligt slag. Man vet exakt vad spelaren kommer göra. Eller om det är motsatsen då. Ruffen är för hög, det är wedge ut på fairway och så slå vidare. Men precis när det är den där valet mellan två och tre olika strategier, i då det blir så fruktansvärt kul att kolla på golf. Det är ju det.
Precis. Och det, även det här, det finns ett fantastiskt hål, 15:e hålet på i just den där på den banan, som är 100 meter ungefär skulle man kunna säga, och kan göras lite längre, göras lite kortare. Och sen så är det en fullständig sån här, den är helt inramat av läktare. Och som är så himla svårt. Jag tror Scottie Scheffler la en 3-4 slag extra på det där.
Jag kommer inte ihåg det hålet.
Fantastiskt litet. Och du vet, och sen just det där att, och sen det är bara flytta flaggan, så uppstår det helt nya svårigheter. Idag är det ett helt annat håll, och då ska man exakt dit. Liksom.
Ja, eller vinden eller vad som helst.
Ja, eller vad som helst. Och sen stod den kort och så inbjudande ut, och så backade Scottie Scheffler ner i vattnet där. Det är otroligt. Men verkligen så skulpterade banor som, där man inte, som du säger, alltså, okej, vad tänker han nu då? Vilket slag kommer han välja? Och även från tid då. Det tycker jag är roligt, naturligtvis.
Ja, det är jättekul.
Och så ser man, nu tog han fel slag. Kanske, eller vet man inte. Nej. Och somliga kanske inte har så mycket att välja på, för de bara måste kapp. Liksom.
Nej, men det var, de är... Jag är så imponerad när det blir så där bra. Och hur mycket roligare det blir att titta på det. Verkligen. Ja. Apropå titta, så har jag tänkt på en grej här i veckan. Eller kanske förra veckan, jag vet inte riktigt när det var. Men det är det här att då SVT signar The Open Masters.
Masters, just det.
Det är så fascinerande, för att det är så en och en halv, två veckor innan eller något sånt där, då kryper det fram vem som, vi på Discovery, vi har inga rättigheter.
Just
det. Okej, så att jag har betalt så här, men ni hade ju det förra året. Ja, vadå då? Det är helt sjukt. Och där sitter Kostvärda med, om det är OS eller liksom sådär, då håller man på och käbblar i ett år innan sådär, att nu är det så här och det kommer bli så här, så gnölar man fram och tillbaka, men man vet förutsättningarna. Men här är liksom bara nu ska vi se här på måndag liksom, eller på torsdag, vem får visa det här, alltså, och ingen, lägg av. Det här, förhandlingarna kring det här måste ju liksom, jag fattar ingenting. Jag fattar inte hur det kan vara så här. Och det är nästan varje år att det är, just kring Masters så är det liksom lite hemligt. Och sen så här, de här featured holes och featured groups, alltså de här digitala sändningarna då, som man kan styra själv lite grann så där. Nej, de har inte vi på SVT. Vem har de då? Och så Viaplay, vi har köpt dem. kommer de upp och, ja, vi har köpt dem.
Ja.
Så här. Men kan man inte se dem på Masters hemsida då?
Nej.
Jo.
Kan man det?
Jag tror det. Men det är ingen som säger någonting om det. Det är så, jag vet inte. Okay. Det är så här hemliga, någon jävla hemlig lek om hur man liksom driver med 1 miljon konsumenter. Och alltså man läser så här kommentatorsfälten och sådär. Alltså jag är lite förvirrad, men herregud vad förvirrade folk är om liksom. Alltså det är helt jävla sjukt alltså, måste jag säga.
Ja, men och det här med via Play då, jag tror att de helt enkelt kom på att fan, det här ser inte snyggt ut. Alltså, precis som du säger, folk har ju förväntat sig att det ska finnas för Discovery-tittarna som har via Play också. Så de vaskade fram det på något sätt. Och hur de lyckas vaska fram de här grejerna, det förstår jag inte alls.
Men nej, jag fattar inte heller.
Nej,
Det var det Svensk Golf som hade på något sätt, och de är inte citerade, utan det är så här någon på Masters liksom så där. Men de här extra fina finns tillgängliga i Sverige liksom så här, via vår hemsida då så där. Men då finns det fortfarande liksom en drös via Play människor som bara går in på via Play eller något sånt där, via Play Golf, och så jag ska se liksom den vägen då, som vägrar titta på en dataskärm liksom på något sätt. Men och så har de fått den för 20 000 eller någonting sånt där. Ja, ni kan få det också liksom så här, vi trycker bara på knappar, så har ni det via Play också. Eller ja. Men jag det här att det är så, alltså det är så mörkar så länge och sen,
vad jag har köpt för en produkt egentligen.
Hur så?
Det är ju det var en massa grejer liksom. Ja, men vad då för grejer? Ja, du vet. Det tror jag blir bra det här, säger de. Jaha.
Ja. Okay. Och så kan man tänka sig att Masters då, där någon som säljer det här, håller de och mörkar sina liksom, att de säljer här till veckan innan på åt alla liksom så här. NBC, ABC och allt vad det nu är så här. Får vi sända i år? Veckan innan där på måndag, eller på måndag på Mastersveckan, då berättar vi hur det är. Jaha, okej, bra. Ringer ni oss då? Ja. Men det här är ganska viktigt. Det är liksom den största golf-tv-grejen på hela året. Ja, okej. Okay. Skit väl vi.
Ja.
Mm. För de är ju kända för Masters, att de håller tv-bolagen kort.
Ja, verkligen.
De har ju alltid som skrivit ettårskontrakt, till exempel med de här stora amerikanska sådär. Bara för att hålla dem liksom in a leash liksom sådär. Som haft långa lister på liksom, nu är det så här va, att du får inte säga pin location, det heter hole location och bla 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 sådär liksom. De är helt jävla hysteriska naturligtvis på hur det ska vara. Det är ju deras tävling och då, men det där tänker inte vi ställa upp på. Nej, tråkigt sådär, vi har så mycket pengar så vi skiter i liksom det här tv-bolaget. Så ja, det är helt jävla sanslöst faktiskt, måste jag säga.
Ja, det är lite tillbaka till H.T. Johnsons tid. Eller det är som det var med H.T. Johnson tyvärr. Mm. Som inte släppte den liksom. Ja, lite gjorde de det när de började visa alla hålen. Men...
Ja, precis. Ja. Både du och jag har varit med om att det liksom, golf, det är söndag sista nio.
Sista nio.
Det är helt sjukt.
Ja, helt sjukt. Ja. Hur ser det ut första nio då?
Jag kommer ihåg när de öppnade, för det var någon regngrej eller någonting sånt där gjorde att, det var någonting med vädret där som gjorde att av någon anledning, och då hade de kameror där på något sätt och så, som liksom de hade alltid haft, eller jag vet inte hur det var, men i alla fall så fick man säga, jaha, är det så det ser ut? Man såg inte riktigt i alla fall, men ändå sådär. Och så till som det är nu är det ju, du vet, niohålstävlingen dagen innan.
Ja, just det.
Som folk älskar tydligen, den niohålsbanan, eller niohålstävlingen. Jag avskyr den, det är det värsta jag vet. Det var liksom, du vet, så här gulliga treåringar som tultar omkring med overaller. Fan ska de ha de där overallerna på sig, men det är väl ett minne för livet och sådär, antar jag. Ingen bryr sig om resultatet och alla jublar. Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är lite.
Nej, man får inte vinna den där, för kan man inte vinna huvudtävlingen.
Nej, just det. Då får man.
Alltså att det är riktigt. Ja. Mm. Alltså ska man studsa den på vattnet någonstans och så.
Just det.
Ja.
Vad tror du om Åbergs chanser då?
Nej, men jag tror inte riktigt på honom just nu då. Nej, men han är ju, det är ju högt ställda krav. Han kom bara 14 nu senast liksom. Ja, nej, men han är inte riktigt, han var ju så dödsskarp förra året liksom. Men det är inte riktigt likadant nu. Men det är möjligt att han är en sån där person som, och det skulle kunna vara någon annan förklaring då, som tände till lite extra när det är här som är lite.
Alltså han debuterar ju här, han har inte spelat tidigare.
Nej, men jag menar att han kanske är en sån där som, ja men nu är det riktigt jävla intressant. Nu är det Masters. Det var förra veckan var det bara en liten skittävling på PGA-touren. Och det kunde jag inte tända till riktigt. Och det är möjligt att nu kan han tända till lite. Men ja.
Nej, men jag tror alltså att problemet, eller risken är ju liksom att man är lite sådär, bara kommer dit och kolla där, kolla, där är Hootie Johnsons stuga, undrar var han är begravd, du vet sådär. Och man går omkring i ett paradis sådär och inte fokuserar på golfen.
Ja.
Istället för, jag såg, vad heter det, ett klipp, Sergio Garcia kör in där. Och så filmar de inifrån bilen då, någon sådär, han och hans fru, och så jag tror det är hans fru i alla fall, och så säger och så visar han, där var det och där är det, och så säger hon då, don't cry again. Och det är ganska, det visar ju vilken styrka den här liksom tävlingen har för, ja, för en sån kille som Sergio Garcia liksom, att han börjar böla när han kommer i närheten av Augusta. Och han har ju liksom kört in den här vägen 30 gånger eller 20 gånger eller vad det nu kan vara. Liksom, många så att, men,
Nej, men så är det. Ja, och det kan säkert, precis som du säger, vara lite överväldigande och så
ja,
blir liten igen. Och så, istället för att vara sig själv och säga, här kommer jag ska vinna den här skiten.
Ja, precis.
Ja, ja, för det kan ju vara svårt. Det
kan, ja, men han liksom hela tiden undrar hur en pimentomacka smakar och bla bla bla. Liksom. Så han har ju tittat liksom, naturligtvis varenda år och sådär.
Ja.
Men han har ju Peter Hansson med sig och det måste ju vara otroligt coolt. Och,
ja.
Mm. Ha en så, en kille som har faktiskt, jag tror han kom tre eller delade två eller någonting sånt där.
Han kom tre, men han ledde
trea.
Ju då, sista, ja, han ledde ju på sista dagen.
Ja, jag vet. Ja.
Ja. Mm. Ja,
jag har aldrig sett någon slå bollen så bra från tee som han gjorde på varv tre där. Ja. Och när han liksom, åh kolla, par fyra, nu måste jag upp. Jag är först liksom, så han bara studsar upp på tee och så bara... Och la ut den precis dit han ville. Varenda gång. Sånt självförtroende. Och så liksom. Liksom, vadå golf svårt? Vem var det som sa det? Alltså. Ja, han var i zonen. Det var helt otroligt.
Mm. Ja, jag kommer inte ihåg det. Jag minns inte vem som vann heller. Vem som
det var, vad heter han? Jag tror det var hans sida. Nej, det var vänsterspelaren.
Var det Bubba? Eller?
Bubba var det.
Aha.
I särspel.
Han har ju lämnat ett roligt avtryck på touren också. Det är många gånger man sett utslag där, så är det någon som ropar Bubba Booey!
Ja.
Alltså, jag garvar faktiskt varje gång. Men det är rätt kul också, för det är inte liksom någon som går och ropar det varje gång en spelare slutar.
Nej.
Det kommer lite då så här, och då garvar man lite igenkännande.
Ja, verkligen. Ja. Och i och med att det kommer varenda hål, get in the hole eller du vet, det där mashed potatoes eller sånt där. Då är det lite kul faktiskt. Det håller jag verkligen med.
Ja,
verkligen.
You're the man!
Ja, precis. Ja, apropå ingenting, har du varit ute och slagit någonting här inför säsongen?
Det var till tjurigt alltså. Förra veckan var det... Ja, det var ju faktiskt ett tag sedan då. Så det började nästan bli en och en halv vecka sedan innan den här snön kom då. Innan då var jag några pangar på rangen. Och sen så kändes det positivt som fasen. Men sen kom
det
mellan vintern där plötsligt då. Så det var liksom tvärstopp och allting.
Mm.
Och nu, jag håller på med trädgården, så att nu är det ju jävligt körigt eftersom måste man arbeta istället, vilket det där är ett elände. Så
där
måste
hur tänkte du när du, du ska ha ett vinterjobb så här?
Snöskottare tror jag inte på riktigt, men
inte på heltid.
Nej,
jag var uppe och slog lite och då hade jag alltså bra... tanke. Jag såg någon gammalt klipp och då en sak som jag funderar på om jag ska ha med mig under året, så där, det är Du vet, Karate Kid.
Jag har inte sett den, men okej, berätta.
Nej, det är klart du inte har. Men den är, nej, men den är Karate Kid 2.
Ja.
Så får han, i första så har han en spark som han sådär, men så Karate Kid 2 så är det en som säger, bjällra eller någonting sådär som hans tränare snurrar på sådär. Så att överkroppen roterar, och i och med att den roterar sådär, då blir det på något sätt en skitdålig slag. Men jag gillar den där liksom överkroppen som roterade, och så de här två snörerna som går ut, och så är det två kulor liksom, så kom det ljud liksom. Men så den rotationen då sådär, och sen så har jag alltid gillat det där med den överkroppen som roterar, och sen så att armarna är liksom, att det är överkroppen som roterar armarna kan man väl säga då,
ja, just det.
Plus det jag såg på min egen sving, och som jag nästan ser hos alla andra som är inte så jättebra på golf, helt enkelt. Som man måste motverka, och man motverkar det på träning, och sen så, och det är att man helt enkelt står för rakt. Att man, ska, man måste ner med överdelen av kroppen mer. Alltså man, ju tröttare man blir på en runda, desto mer rakt upp står man. Och ju mer rakt upp man står, desto mindre sannolikt är det att klubban kommer rakt i träffen. Liksom, så där. Det finns där naturligtvis. Men om man lutar framåt lite och är fokuserad på den vinkeln till överkroppens vinkel helt enkelt. Och sen så roterar man. Och det gjorde jag då på rangen. Och döma min förvåning, det gick jättebra på rangen.
Jaha, så spännande.
Ja, ja, exakt. Ja, du ser, ja. Det brukar alltid vara tvärtom, att det går dåligt på rangen och sen fantastiskt på banan.
På banan, ja. Så är det ju nästan alltid. Ja, alltså, det är frågan varför man står där, men det gör man ju.
Det gör man ju, precis, och plågar sig igenom de där. Och sen kan man med all sannolikhet veta att det kommer att ordna upp sig så fort man får en jävligt smal par fyra med vatten. Alltså, då styr man upp det där lite grann.
Då skärper man sig.
Så det är... Ja, precis. Man har ingen utmaning på, liksom, det finns ingen nervpress på rangen, och det är hela felet.
Nej, det borde de fixa.
Ja, precis. Aha. Nej, men uppställning egentligen kan vi väl säga att det handlar om.
Ja, jag hörde någonting annat i det där också som är rätt spännande. För att jag har en iakttagelse nämligen. För att den här på Houston där, som inte heter Shelly Houston Open, utan heter någon annan. Då var det en tysk som heter Stefan Jäger som vann. Och han hade ju, det är en rolig historia, det är ingen stor kille, det är en rätt liten spelare. Hade tidigare varit en som, han slog kortare än snittet på touren helt enkelt. Och han tänkte igenom det och konstaterade att om jag slår kort och sen har jag inte så mycket andra, liksom, jag måste bli bra på någonting. Men han, jag får väl fixa det här då så att jag inte slår kort längre. Så han hade börjat med den speed swingen då som de kör med. Och då ser man ju, de som gör det som... Man ser också lite hur mycket de fokuserar på den här rotationen som du nämnde. För det är ju den som driver det heter för dem naturligtvis. Det är rotationen. Så det jag tänker på lite. Sen vet jag inte riktigt om hur man ska hålla överkroppen och så där. Jag kommer ihåg att när vi tittade på Paddy's Golf Tips, så han betonar just med det här att man står upp, att man får plats. Men det är samtidigt så att man, samtidigt som man är, står så får man inte tappa rotationen, för man står med överkroppen rakt uppåt, så det är lätt att göra en armsving rakt bakåt bara.
Just det, precis. Just,
det är det man kan man gå bort sig på.
Ja, ja. Men det är också, det är så fruktansvärt lätt att, om vi säger 4 grader, för att det är så bekvämt, du är lite trött. Alltså, om man tittar på golfare överhuvudtaget, alltså proffsgolfare, så är det någonting de är noga med, så är det uppställningen. Att de bara kommer tillbaka till liksom där grunderna, eller liksom de vinklarna som de har. För det är det fan det enda de kan. Sen så trycker de bara på knappen och så blir det som det blir liksom sådär. Men där kan de liksom mentalt och fysiskt påverka på ett helt annat sätt. Allting annat går så jäkla fort, så att de har inte... Det får de ta på range, så att säga.
Ja, precis. Ja, och då skulle jag vilja komma tillbaka lite till det här som till Paddy sa då, att man att stå inte stilla. Just om man, den som tittade på Danny McCarthy nu i... alltså, jag tycker han är rätt tråkig som spelare överhuvudtaget, men han står fan inte stilla till bollen. Alltså, han drar, höjer axlarna, fixar, knixar med knäna lite. Man ser hur han försöker hålla kroppen i rörelse. För just det, att det är en rörelse som ska ske sen. Alltså, få en rörelse komma igång med en rörelse från stillastående, ja, det är inte så lätt, utan det ska finnas en rörelse i kroppen, tycker jag är spännande.
En annan spelare som, som gör det med bravur att inte stå still är faktiskt Ludde Åberg. Har du tänkt på det?
Ja, det är det.
Det är inget fryst läge i tre minuter, nej, liksom så här, utan det är ner med klubban. När klubban är i läget där, säger det direkt, det är på en tiondel, så är han igång liksom så där, och så slår han sitt slag och så går han vidare, vilket är helt fantastiskt.
Ja, men det är jättemycket som är sunt med honom överhuvudtaget. Ja. Det tar lite tid att snacka med caddien och förbereda sig så här. Men sen fram med klubban, ner med klubban och så. Fuff, så är det nu. Ja. Jag tycker det är skitbra. Och med som, just det, så, hur bra gör han det? Gör han det bra då? Oh, han gör det bättre än alla andra, tror jag. Just utslagen här är ju verkligen känd för att det är långt och fantastiskt väl placerat hela tiden.
Men jag hade det där tveklösa, jag älskar det. Alltså det finns, och inget det här att det, ska man säga, det här kontrollerade på något sätt. Sådär. Alltså det är kontrollerat, men det är inte det här, vad ska man säga, det är inte det här svingtekniska som Justin Rose har, du vet, att det ska liksom hela tiden, eller Norén också för den delen. Sådär. Det funkar ju liksom för dem också, men det är skönt att slippa se det, tycker jag. Utan det där har vi klarat av. Han gör sin där tillbaka kakan en gång sådär, för att kolla liksom någonting, och sen pang, säger det. Och det är otroligt skönt att se.
Ja, precis som du säger, så ser det inte ut som att för Justin Rose och Alex Norén, de måste ju ha någonting som de kämpar med ändå, eftersom de håller, det ser man på Ludde att han, nej men svingen, den sitter där liksom, det är bara att försöka få igång den på rätt sätt. Och sen så, just det där.
Ja, ibland så, oj då, då tar vi det sen, men inte nu på något sätt.
Och jätteskön scen på 72 hålet här i helgen nu. Han drar iväg och ska gå för green där på två par femman, och så tappar han den höger. Och den är så mycket höger så att han missar vattnet. Och så står han och garvar och tittar på caddien. Så garvar han mot det där. Så det blev en layup. precis. Och just ingen sådär gnöl. Åh, har jobbigt, vilket dåligt slag. Fast den var bra. Den undvek vattnet för att jag slog så illa. Liksom. Eller jag slog lite bättre, så hade det varit mycket sämre. Jag gillar det. Den attityden är fantastisk.
Jag hoppas han blir att han inte bara fastnar i PGA-tour-träsket, utan att han blir en European Tour-spelare. Jag tror att det är bra, eller jag hoppas det, därför att jag gillar den spela olika typer av banor i olika länder. Han har gjort det han har gjort liksom. Det har ju varit mycket på PGA-touren och sådär, men jag hoppas det i alla fall att det blir någon slags världsspelare av honom och sådär.
Ja, jag vet inte hur han har baserat sig, om han har en kåk i Jupiter i Florida eller...
Nej, hur är det?
Han bor i Eslöv nu.
Jo, han har något, och sen så, men det är otroligt lite liksom sådär. Han har någon lägenhet som han delar, tror jag.
Ja. Han bodde hos Vincent Norman.
Ja, var det så, eller var det tvärtom? Det var det.
Nej,
det
var Vincent, och han hänger ju upp med någon tjej.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, men det där lär de ju vara jättemycket något. Liksom.
Nej, inte. Kanske.
Nej. Det är liksom dit man skickar de där klubborna som man ska skicka till hemmaklubben sen. Eller? Jag vet inte vad man gör.
Nej, precis. Men utvecklingen av det här med... det var det här med Stefan Jäger och speed swinging.
Just det, ja.
Ja, för att nu börjar det kännas som att det finns ett teknik, en klyfta här mellan, alla vill ju slå långt, men det finns det plötsligt två olika sätt att göra det. För då kan man titta på så här som Jäger då syns tydligt att det här, han tänker sopa på den här bollen, va? För det ser man redan på förberedelsen, och sen när han gör det, så han sätter fart på grejerna, och det gör han på ett speciellt sätt som ser ganska ansträngt ut, kan man säga. Ja. Och så finns det de som slår kusligt långt utan att anstränga sig.
Ja, utan att det syns i alla fall.
Utan att det syns. Ja, jag tänker på Thomas Dettri till exempel. Det är en sån.
Ja, det är sant. Ja. Det är verkligen sant. Och vi har ju Åberg också för den delen.
Ja, Åberg är en sån. Jack Knapp är ett fantastiskt exempel på en sån där. Nu smäckte han till bollen lite och den bara flyger. Alltså. Och det tycker jag är lite kul. Att, för det är några som på något sätt har knäckt den koden. Ja, men så här gör man. Om man bara svingar väldigt bra.
Jag såg Rory som är i mellanläget där mellan, det ser ansträngt ut och sådär. Ja. Jag såg hans spoon han slog på 18 där sista dagen. Och den var så, det var så här, man bara, åh, Ja, 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 ja. Det var typ så här, men fortsätt så liksom. Inga jävla driver, bara slå de där spon liksom. Du kommer tjäna på det så där. Och han la ut den på 280 liksom.
Ja, jo,
det är det. Ja, alltså, så, vad ska han med de där sista, ja, de ska ju väldigt trevligt ha de där sista 50 metrarna också, eller var det 40, ja, eller vad det nu är.
Han har
sådär
väldigt mycket nytta av dem, det är ju det som man har.
Ja, jo, nu har de ju förstås, men ändå, ja, den total, alltså där som, ja, den där svingen, det där slaget, det kan han göra i sömnen liksom.
Ja.
Han är helt, vad ska jag säga, inte okoncentrerad, men helt avslappnad. Det var, ja, så jävla häftigt att se faktiskt. Ja, ja.
Han har ju ett väldigt, alltså jag kan hålla med om att det ser ut lite som att han faktiskt försöker svinga iväg bollen. Men det gör ju att han slår ju så kusligt långt, och det är en ganska liten kille. Men sen finns det sådana här som, det är lite kul att det är belgare som, Colserts är ju egentligen det stora exemplet på den som svingade väldigt mjukt och så bollen gick obeskrivet.
Jo, men han är 2 meter, va?
Jo, men ändå. Ja. Men alltså, ja, han svingade otroligt mycket. Han hade ju varit, ja, där, hade han bara kunnat chippa så hade han ju varit med nu.
Absolut, absolut. Ja. Jag vill ha någon som Ryder Cup-kapten.
Ja, det tycker jag också. Jag tror Thomas Peters är också en sån där. Så jag tänkte, men det finns 3 stycken riktigt bra belgare. Ja, de,
ja, där har vi ju ändå lite kraft alltså.
Ja, Peters, kanske lite.
Ja. Och Ryder Cup, han vann väl 5-0 eller 4-1 eller något sånt där när han var med i Ryder Cup och var helt otrolig. Och sen så bara har brunnit i huvudet på honom. Jag vet inte vad det är med den mannen alltså.
Så konsert, eller?
Ja, nej.
Peters, ja.
Thomas Peters.
Ja, men han är ju, det tyckte jag också var jättes. Ja, men jag tyckte det också var svårt att fatta lite. Och jag vet inte riktigt hur det funkar på lev. Men det läste jag någon intervju och det handlade helt och hållet om vardagen runt omkring. Och även då, alltså han var ju på PGA-tour. Han skulle spela PGA och det var så jävla tråkigt.
Ja.
Ja. Och då gick det inte på något sätt att spela och triva. Han fick inte, nej, någon trivsel överhuvudtaget. Och det är spännande just det där, för att på Europatouren är det ju trevligare på något sätt. Ja.
Han har varit där och bitchat också och varit sur och sådär.
Ja.
Alltså, det är inte bara liksom att det är dryga amerikaner och skit.
Bitcha kan man göra. Nej, men det var inte det att de var dryga. Det var bara att det liksom, det fanns inget umgänge. Det var så himla tråkigt där.
Mm.
På PGA-touren. Allting bara sjönk. Liksom. Jag tror inte riktigt att han hade familj och grejer heller.
Happy Banner, att det var samma. Han hatade att spela på Europa-touren och sådär. Och nu är han tillbaka på Europa-touren och tycker att det liksom är mycket trevligare och sådär.
Ja, de hade...
Fast jag stör mig på det här att de här 10 spelarna som gjorde att de fick komma in på USA-touren då och sådär. Det har ju gjort att USA-touren är jävligt kul att kolla på, för det är en massa sköna snubbar där och inte en massa trista amerikaner bara.
Precis.
Så att, och sen så den här magiska sändningarna de har nu för tiden där de kan klippa in liksom, så att alla, vi sitter i Sverige så får vi se Noréns alla slag. Så där var det ju inte för x antal år sedan.
Nej.
Inte alls länge sedan. Då var det ju liksom, Norén är på 5:e plats här. Han fick 30 sekunder på 4 timmar här därför att han är inte amerikan. Ja. Men nu är det liksom olika sändningar för olika. Och det är inga jävla vattenfall längre. Utan det är ju faktiskt rätt kul. Eller det är riktigt kul att kolla på golf helt enkelt från USA. Därför att det inte är USA som producerar alltihopa. Men de har alldeles för, eller de har massor med kameror helt enkelt som de kan välja från. Så att det är en helt ny värld egentligen, sådär. Så som den borde vara naturligtvis.
Ja, precis, och så tittar man på tjejerna istället och då är det som tillbaka till det här.
Ja, tyvärr. Där är det 3 kameror liksom.
Ja. Men det var också ett konstigt upplägg där att de hade matchspelstävling och så valde de att ha 8 spelare som fick spela matchspel medan man spelade 3 slagspel först. Det var ju helt obegripligt. För det är ju där i matchspelet som det blir roligt liksom.
Ja.
Ah, det där folk förstår sig inte på. Vi visar massa slagspelet där.
Ja. Jag vet inte vad de håller på med. Men det är jäkligt märkligt. Men man kan ju också, det där med, jag tänkte på en annan grej. Texas här så var det 1,6 miljoner dollar. Och LIV-tävling då, som var samtidigt då, det var 4,4 miljoner dollar.
Ja, ah, okej. Okay,
Det är ju vilken enorm skillnad egentligen att Texas är en sån liksom, amatörtävling jämfört med LIV. Så att det är sjukt. Och ändå, trots att det är så mycket pengar, så är ingen som riktigt bryr sig. Alltså det är helt sanslöst egentligen.
Ja. Ja, nej, men de har väl en grundlön på något sätt. Tjänar pengar alltid liksom.
Ja, men ja.
Du tänkte
på men alltså man tänker sig den här affärsidén liksom, Liv, och så tycker man, ja men det är en bra, det här satsar vi så många miljarder på eller någonting sånt där. Och sen så har vi kört nu 3 år, så tittar man, hur går det för det här bolaget då? De behöver visst lite mer pengar. Ska vi gå vidare i det här? Ja, det är jättekul, för de tjänar jättemycket pengar. Men det är ingen som tittar på det. Alltså det är ingen som bryr sig om det.
Nej, det
och deras tv-siffror som jag nu har jag inte läst om absolut senast, men jag tror inte det har hänt någonting, är liksom en 10% av vad PGA-touren har.
Ja.
Och PGA-touren har inte jättemycket tittare heller, utan det är de här stora masters och,
ja,
och majors och sådär som är de stora liksom publikdragarna. Då vanligt folk kollar på golf liksom.
Mm.
Så man... Och inte en enda signal på att det här är liksom, nej, vi skiter nog i det här nu liksom, så här, vi kör ett år till, sen lägger vi ner det här, någonting sånt där, nej, det rullar på ni, så där. Det är rätt fascinerande att det finns så mycket pengar till någon, till att göda en massa golfare egentligen och en organisation.
Ja, nej, precis. Och det är ju så, eftersom de har så mycket pengar så orkar de inte riktigt tänka till hur de ska få ut så mycket som möjligt av produkten, utan de bara, ja men det är väldigt bra upplevelse. Mm. Vi bara putsar in miljarder här och så får vi ut ganska lite, men det känns väl bra. Så att, ja men det är konstigt, det är väl lite typiskt också, så att det är överflödet liksom för banden, så att man inte skärper sig liksom.
Ja, ja det har du rätt i.
Måste vi göra något vettigt.
Ja.
Nej, för det.
Nej, det är helt sanslöst. Det är helt sanslöst.
Mm.
Ja. Ja, du har du något jag tycker det ska bli rätt kul med vad heter det, Masters nu. Så där, jag är inte superpeppad, men tycker det är synd att det bara är synd, men Norén hade varit kul att se på Masters också. Tråkigt att han inte platsar.
Mm. Ja, precis. Ja.
Men så är det ju, och ja, jag vet inte. Jag är inte superpeppad för den.
Nej.
Jo, jag vet inte varför. Man borde vara det. Liksom. Nu är alla livspelare tillbaka. Spännande. Nu samlas de sådär. Men det kanske kommer framåt torsdag, fredag sådär. Liksom, när man sitter och glor på det där.
Ja, så kanske det blir så faktiskt att... Akshay Bhatia går upp i ledningen där. Och så, eftersom han kommer in med en form... här då, efter att ha vunnit och så börjar man tycka att ja, men nu är det spännande lite, för då blir de andra lite irriterade. Scottie Scheffler blir väl säkert oerhört liksom peppad av sånt. Så, nu gäller det att visa vad skåpet ska stå. Så att ja, men det skulle kunna vara något sånt, att det kommer upp lite nya figurer. Såg du den här lilla, den här Alejandro Tosti, Argentina? Han kul figur, tror jag.
Ja, men det är härligt. Det är alltså det är det som man har, eller ofta ser ju så på USA-touren, så tittar man vilka är de topp 10 liksom, så här, det är 10 amerikaner och en från Argentina eller vet så där. Men när det blandas upp lite, det är ju då det börjar bli roligt. Tycker jag. Som ja, men... det alltid är på Europatouren liksom. Det är bara att ge en golfare som kommer från hela världen egentligen.
Ja, just det, precis. Det var ju lite Bellman över den här just då, för att det var en argentinare, en amerikan och en tysk liksom. Det var en liten Bellman-historia. Så det är precis som du säger, det är skittråkigt att se de här långa, långa listorna, och så kom det amerikanska flaggor och så är det någon där mellan. Så.
Ja, möjligen. Men, ja.
Och det var där verkligen på att hända. Jag tyckte verkligen att Tosti var bra också. Framförallt så tycker jag, han är ju bara hans bredd hög, och sen slog ju så fruktansvärt långt. Och så.
Ja, hur gör han? Det är helt otroligt.
Men
det är så jävla kul med golf på det sättet. Att det är inte som i basket eller vad ska man säga, det, när det är liksom bara en genetisk tävling att alla ska se likadana ut på 10 000 meter. Och de ska komma från, helst ska de komma alla från samma land. Liksom sådär, att för de är passar för det här och alltså det där. Golf är verkligen inte så.
Nej.
Utan det visst, du måste slå långt, men det finns 17 olika sätt att slå långt på uppenbarligen, för att folk ser så annorlunda ut. Du har i händerna, du har i benen, du har i ryggen. Jag vet inte hur det går till, men jag har inte.
Nej, precis.
Det är det enda jag vet.
Vissa har, andra inte.
Ja,
precis. Ja, ja. Det var lite kul. Och sen var det enda som var tråkigt med den här Tosti då, det var ju att han heter Alejandro i förnamn, och det finns ju inte en amerikansk. Jag har ju de här brittiska amerikanska kommentatorerna. Och det var ju,
och då är det så att, Alex eller vad blir det?
Nej, då var ju de, känner de sig liksom, de kan ju säga, de skulle kunna säga Batia, de skulle kunna säga Tosti, men då känner de att de måste ta sig an det här svåra namnet, och så misslyckas de varje gång. Och det så här tjatigt talar om så här Alejandro. Ja, men låt bli, säg Tosti bara, vi vet ju vem det är liksom. Nej, jag ska, nej, sorry. Och amerikaner har det svårast och britter har det näst svårast liksom. Så att det är,
ja,
det.
Men det var någon som sa så här, det är lite löjligt att försöka härma ett annat språk så där perfekt. Du, ja, säger det. Inte, kan det här, när du ska åka till Köpenhamn, va?
Nej,
du säger,
nej,
Köpenhamn, nej, eller Copenhagen, du säger, ja, inte Kavel. Så sluta med det. Så det är Alex, liksom, säg det. Så här, håll dig till ditt språk.
Ja,
och det tycker jag är bra. Det stämmer.
Mm.
Ja. Med de kloka orden tycker jag vi pausar för den här och tackar våra lyssnare för att sådär. Ja. Sen så får vi väl se när vi är tillbaka och kan stänga Masters och så. Men,
ja,
men
det är lite spännande faktiskt.
Ja.
Ja.
Jag tänkte vi skulle snacka säsongstart nästa vecka. Eller nästa gång.
Ja.
Det är det här med hur man liksom, hur man borde göra, hur man gör och varför alltid liksom. Ja, men det här till exempel att när man äntligen har fått igång järnspelet och drivarna och det börjar funka så här. Ja, jag är i närspelet där, har man inte liksom hunnit träna det så mycket eller hunnit velat, jag vet inte vad det är så där. Så att man och då brukar jag alltid liksom, ja, framåt juni, slutet av juni, början av juli, ja, då brukar närspelet sitta bra där. Då har det krypit in liksom myror i det långa spelet och så håller man på så där, ja, till exempel.
Ja.
Nej, men man borde på något sätt göra lite bättre än något jävla år liksom. Det var mest det jag tänkte på.
Ja, och då, precis, och det kan man fundera på, för nu i år var det, tyckte jag, var väldigt svårt.
Ja, det är helt värdelöst som start.
Kan man få lite bättre förutsättningar, och sen är det här med förutsättningar för att träna närspel är naturligtvis jättesvårt. Det är jätteknepigt. Kan man göra det hemma i vardagsrummet eller?
Ja, nej, och är det någon idé? Jag tror inte det.
Nej, kanske inte är det. Nej.
Jag vet inte. Ja. Mm. Ja, det kanske är. Men du, vi tackar lyssnarna.
Ja, gör vi.
Mm, ja, och så hörs vi framåt, får vi se.
Ja. Mm.
Ha det bra.
Ja.
Hej.
Hej.